oss och genom oss. Och jag ber att du välsignar Fredrik nu när han ska tala till oss från ditt ord. Amen.
Du vill få gärna stå upp. Om det känns okej. Så sjunger vi tillsammans.
Det är Gud som all ära ska ha. Bara han ska ha äran för sitt verk. Ingen människa på jord får ta åt sig äran själv. För det är Gud som som all ära ska ha. Bara han ska ha äran för sitt verk. Ingen människa på jord får ta åt sig äran själv. För det är Gud som all ära ska ha.
Tack Jesus att vi får vara med i det som är ditt verk, Herre. Tack att vi får ge av det vi är, det vi har till dig och du vill använda oss. Fyll oss med din ande, Herre, så att vi kan fullgöra det som du har kallat oss att göra. Vi ber om det i Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt ner. Idag ska jag predika om en högst ovanlig Gud som bara använder vanliga människor. Har vi några vanliga människor här idag? Ja, vi har några stycken, det är bra. Ni andra vet jag inte vilken planet ni kommer ifrån, men ni är välkomna ändå. Ja, det är faktiskt så. Gud använder bara vanliga människor. Det är rätt skönt att vara en vanlig människa. Inte alltid så lätt. Men egentligen kan vi inte vara något annat. Men vissa människor har fått för sig att de är lite mer än andra. Men det stämmer inte. Vi är ungefär av samma skrot och korn allihopa. Vi är vanliga människor. Men Gud har valt i sin suveränitet och i sin storhet att använda just dig och mig som vanliga människor. Det är ofattbart. Egentligen. Men han har valt att göra på det här sättet. Och vi ska läsa en text från Apostlagärningarna 1 och vers 6. Du som är en van bibelläsare, du vet vad det står här. Då står det så här: när de nu var samlade, det här efter Jesu uppståndelse, frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Så vad Jesus säger här, det är att det finns tider och stunder som Gud har bestämt. Det är spännande, det är fantastiskt att det kan vara så. Men så säger han att det liksom fastnar inte i spekulationer om när allting ska hända. När ska Jesus komma tillbaka? När ska han upprätta sitt rike här på jorden? Håll inte på med spekulationer och fastna i sådana saker. För det är inte er uppgift att veta det. Er uppgift, pojkar och flickor, nu var det bara pojkar här, från Jesus samlade med här är vi blandat. Det är att gå ut och predika evangeliet. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att predika evangeliet. I Kolmården, ända till Norrköping och så vidare till jordens yttersta gräns. Där har vi uppdraget. Där har vi uppdraget. Församlingen, kyrkan är aldrig bara lokal. Den har alltid varit global. Vi finns med i en mängd olika sammanhang över hela världen. Vi kan sitta här och be för allt möjligt. Alltså. Vi kan be för världshändelser, vi kan be för nationer, folkgrupper, språkgrupper, alla möjliga sammanhang, och påverka de sammanhangen genom våra böner. Det här ordet, ni ska få kraft. Ordet kraft är ju dynamis. Det betyder alltså en förmåga. Den kraft Jesus ger, det är en förmåga som jag inte har i mig själv. En förmåga bortom min egen förmåga. Vi är ju rätt begränsade i vad vi kan göra. Med Guds kraft kan vi göra saker som vi annars inte skulle kunna göra. I oss själva. När den helige ande kommer över er. Sen står det så här att ni ska få kraft. Ordet få betyder egentligen att rycka till sig, att lägga beslag på, att ta tag i, att erövra. Så att det handlar inte bara om att sitta och vänta på att det ska kännas väldigt bra, utan det handlar mycket mer om att nu går vi ut i Guds kraft. Nu tror vi att Herren är med oss. Nu tror vi att den helige ande är över oss. Och så ger han då, och det här löftet han ger, det är rätt intressant, därför att det är till ett gäng ganska unga grabbar. Ganska oerfarna. De är inte något speciellt duktiga predikanter. De är inga erfarna, fantastiska ledare. För det team som Jesus samlade omkring sig bestod av ett gäng fiskare. Du hade en kronofogde med. Du hade några politiska aktivister som var med. De samlade Jesus omkring sig. Så det är ett ganska annorlunda team som Jesus jobbar med. Och när de började predika så står det så här att folk blev förvånade. De blev förvånade. Men så står det så här, men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Halleluja. Det tycker jag är fantastiskt. Där har du själva grejen. Det här var vanliga människor, oerfarna, inga storstilade predikanter eller ledare, men de hade varit med Jesus. Och där ligger hemligheten till allt det vi håller på med. Gemenskapen med Jesus, umgås med Jesus, ta tid tillsammans med honom. Och så står det så här, de var olärda män ur folket. Och det här ordet olärda, det är på grekiska, jag ska få lära lite grekiska. På grekiska är det ordet idiotes. Alltså de var vanliga idioter ur folket. Och då känner jag, yes, jag får också vara med. Vilken idiot som helst kvala in i det här gänget. Därför det handlar inte om dig och mig. Gud har aldrig någonsin frågat vad jag har att komma med. Vad har jag att erbjuda? Vad kan jag ge honom? Tvärtom. Det enda han tittar efter i ditt och mitt liv, det är om vi vill. Den frågan får ju dem för hela tiden. Vad vill du att jag ska göra för dig? Säger Jesus. Jag vill ha min syn, eller jag vill kunna gå igen. Och så möter Jesus dem. Vad vill du? Vad vill du? Och för precis så är det idag också. Att han frågar inte om vi håller måttet, för det gör ingen. Ingen håller måttet egentligen i oss själva. Bibeln är ju full av berättelser där Gud använder helt vanliga människor som ställer sig till hans förfogande. Och när vi tittar på de här som vi läser om i Bibeln, de här som vi kallar tronshjältar och allt vad de heter, Så har vi gärna liksom så här lite religiösa glasögon på oss och tänker att oj, de var fantastiska och allt det här. Och de gjorde stordåd och det var underbart. Men om vi tar av oss lite våra religiösa glasögon och läser vad det var för människor som Gud kallade, så var det helt vanliga människor i folket. Titta på Mose till exempel. Mose som var med och befriade Israels folk ur Egypten. Han var en invandrarkille på flykt från rättvisan. Han hade faktiskt slagit ihjäl en egyptisk soldat. Och en dag så ser han en brinnande buske som inte slocknar av elden. Och han blir nyfiken och undrar vad det är han går dit. Och där hör han en röst där Gud kallar honom. Han var inget speciellt i sig själv. Det står till och med att han hade en trög tunga i femte Mosebok. Han hade lite svårt i talet, men Guds ande och Guds kraft när Gud fick tag på honom. Och det som är budskapet, lyssna nu, det som är budskapet till Mose i den här brinnande busken, det är: Mose, jag tar vilken gammal torr buske som helst, bara jag får brinna i den. Halleluja! Tänk på David. David som var en av historiens mest berömda kungar. När han fick kallelsen var han en tonårsgrabb som skötte pappas fårahjord. Tog hand om fåren. Han var en fåraherde. Och han blev kallad och smord till att bli Israels nya kung. Eller? Har vi några tonåringar här? Ja, vi har en underbart. You better get ready. Tänk Paulus, som vi kallar för den första missionären, eller som reste runt i Romarriket och startade upp en massa olika nya kyrkor och predikade evangelium och fick se otroligt mycket hända. Han beskriver sig själv som ganska arrogant, en våldsman, en hädare och en som förföljde de kristna, satte dem i fängelse och tyckte att han gjorde rätt. Tills han ändå, Gud puttade av honom från hästen och sa: dig ska jag använda. Vem skulle valt Paulus? Har du tänkt på Habakkuk? Har du läst Habakkuk? Det blir lite jobbigt sen när vi kommer en dag till himlen och du får träffa Habakkuk och han frågar dig: har du läst min bok? Om du inte har läst den. Läs Habakkuk. Han var en bonde. Har vi några bönder här? Nej? Ja, en bonddotter. Underbart, det funkar också. Han var en bonde som Gud talade till, och vi har hans bok här. Annars hade vi inte nog vetat vem Habakkuk var. Och så här, Bibeln är full av sådana här personer som i sig själva inte var någonting. Abraham, trons fader, oj, 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 oj. Han var en vanlig affärsman. Som Gud kommer att knacka på tältdörren en dag och säger: nu Abraham, ska du ge oss iväg? Du ska lämna din släkt, ditt folk, och jag ska leda dig till ett land som du ska få ärva. Och du ska bli far till många folk. Okej, säger Abraham, vi går. Hur ser du och jag på oss själva när du tittar i spegeln? Känner du att du kvalar in liksom? Här kommer jag, Gud. Halleluja. Eller känner du att det finns lite brister ibland? Är någon som känner sig lite bristfällig ibland? Ja, precis. Man känner väl till sina brister, va? Och så tänker man liksom, ja, det finns inte så mycket tro i mitt liv. Jag har mina liksom små synder som jag ibland faller in i, och det finns lite tvivel ibland och man undrar hur det ska gå. Men tänk om det, lyssna nu, tänk om det är så här att när du inte har något att visa upp inför Gud, när du inte har något som du kan glänsa med eller imponera med, det är precis just då som du kvalar in i Jesu team. Amen. Därför att det handlar inte, som jag sa, bara vad jag har att erbjuda. Utan det handlar om vad han har att ge mig. Jag kan komma tomhänt till honom, precis sånt som jag är. Med mina brister, med mina svagheter, och säga: här är jag, Gud. Kan du använda mig, så använd mig i en tid som den här. Det är där det börjar. Det är där det börjar. Gud använder alltid bara de som är tillgängliga, som ställer sig till förfogande. Och han frågar inte, nu tjatar jag om det här, men han frågar aldrig: vad har du att erbjuda mig? Nej, du behöver inte ha någonting att erbjuda. Gud använder oss precis just då. Halleluja. Och vi får liksom lyfta, jag får lyfta min blick bort från mig själv och fästa den på honom. Och fästa den på honom istället. Så här står det i första Korinthierbrevet 1 och 26. Står det så här. Du har den på, ja, precis bakom mig. Står det så här: bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. För att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så det som för världen var obetydligt, ringaktigt, svagt, det som ingenting var i människors ögon, då säger Gud: här har vi något att börja jobba med. Det ger hopp. Halleluja. Det ger hopp. Och här får jag börja tänka att här kan jag vara med. På 1920-talet fanns det en man som hette Johnny Weissmuller. Någon som kommer ihåg Johnny Weissmuller? Ja, han var kanske dåtidens främste simmare. Han hade 50 olika rekord. 1924 simmade han hem 3 guldmedaljer i OS. Han var dåtidens största simmare. Och man sa om Johnny Weissmuller, lyssna, man sa om honom att han aldrig kommer någon kunna simma fortare än Johnny Weissmuller. Idag simmar 13-14-åriga pojkar och flickor fortare än vad han gjorde. När Beatles kom i slutet av 50-talet, början på 60-talet, så fick en av dåtidens största största produktionsbolag erbjudandet att signa upp för Beatles. Men man sa: det är ingen som är intresserad av gitarrbaserade pojkband längre. Och så missade man chansen. När felaktigt tänkande, när förutfattade meningar och dåliga erfarenheter får styra mitt liv, så blir mitt liv begränsat. Då begränsar jag Gud i mitt eget liv. Släpa inte med dig saker, negativa erfarenheter som du har i ditt liv, med dig in i det här nya året. Lämna dem. Låt dem vara. Vad det än är för någonting. Därför de dikterar och säger till dig: det här kan Gud göra. Det här kan Gud göra i ditt liv. Och så boxar vi in Gud. Och så tänker vi: här, det här är rimligt vad Gud kan göra. Men Gud är inte rimlig. Han är väldigt orimlig. Och han använder precis vem han vill. Det är inte upp till mig att diktera vad Gud ska göra, utan det är upp till mig att lyda när Gud talar. Det är min uppgift. Jag hade en bön här efter sommaren, så tog jag några dagar i bön och fasta inför en ny termin. Då fick jag på mig det här, en bön om att: Gud, jag vill tjäna dig. Jag vill följa dig. Jag vill lyda dig och jag vill ära dig. Det blir inte mycket kvar av mig själv då. Om det får vara bottensatsen i mitt liv och i ditt liv. För det handlar om honom. Det handlar om honom. Och jag får, när jag, istället för att ta det som har gått fel, det som är brustet i mitt liv, det som blev fel, det får jag ge till honom och faktiskt dö bort ifrån det. Och så får jag bli fylld med den helige ande rakt in i den situation där jag är idag. För Jesus säger så här: om vetekornet faller ner i jorden och dör, och om det inte faller ner i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det får dö, så bär det mycket frukt. Vet du att Gud kan ta dina och mina misslyckanden i det förflutna, det som blev fel, det som inte blev som du hade tänkt, det kan han ta och vända så att det blir till ett vittnesbörd i ditt liv om Guds storhet och hans enorma förmåga i oss. Halleluja. Halleluja. Prisad vare Jesus. Så jag tror att Gud vill liksom montera ner allt sånt där negativt som ligger där och bromsar i våra liv. Titta här till exempel i vad Paulus säger i Efesierbrevet 3:20. Lyssna på det här, eller om du kan läsa det här också. Han som kan göra, vi ska stanna upp inför det här. Han som kan göra, Paulus pratar om Gud, långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer, evigheters evighet. Amen. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Ta nu liksom den största bön du kan tänka dig att be för. Alltså det, något som tänker, det här är riktigt svårt och få till som ett bönämne. Då säger Bibeln, Gud kan göra mer. En översättning säger att han kan göra mer än vad allt vi kan fantisera om. Och jag skulle vara glad om det bara stod att Gud kan göra mer än vi ber om. Det hade räckt, eller hur? Men det står inte bara mer. Det står mycket mer, och inte bara mycket mer, utan långt mycket mer. I engelskan är det super abundantly more. Det är liksom, det är inte knappt ett ord, man bara hittat på så här. Super, alltså super överflödande mer. Hur kan, det räcker ju om någonting flödar över. Hur kan det vara super överflödande? Liksom? Det är som en fontän, bara sprutar åt alla håll. Gud kan göra vad som helst. Och han gör det genom vem som helst. Han gör det genom den som säger, Herre, här är jag, sänd mig. Du sa att vi kunde bli lite utmanade idag. Ja, jag predikar till mig själv också. För Gud vill fortsätta att tjäna, att verka genom oss, och vi får tjäna honom. Och det är så underbart att veta att den som skriver det här, Paulus då, han var ju liksom ingen överförfriskad predikant, karismatisk predikant som gled omkring i livet och bara predikade och såg massa mirakler. Han var ju stenad liksom nästan till döds, han led skeppsbrott, han var förföljd, han blev piskad, han blev kastad i fängelse. Ändå, mitt i det så säger Paulus det här. Så han är synnerligen trovärdig i det han säger. Mitt i allt motstånd, mitt i all förföljelse, mitt i allt lidande, så säger han, Gud kan göra långt mer än vad allt vi kan be om, allt vi kan tänka. Och hans är äran i församlingen, i den här församlingen. Halleluja, prisad vare Gud. Sjövikskyrkan den 12 januari 2025. Hans äran. kära vänner. Hans äran. Prisad vår Jesus. Halleluja. Så jag tror faktiskt att vi ska kunna förvänta oss någonting från Gud under 2025. Är ni med på det? Förvänta oss. Titta här i Jesaja 43 och vers 18. Så står det så här. Tänk inte på det som har hänt. Lämna det som har hänt. Låt det vara. Bry er inte om det som var förr. Alltså fastna inte i det förflutna. Låt det vara. Finns det personer som har du är besviken på? Lämna det bara. Singa dem och gå vidare. Lämna det. Låt inte det definiera liksom det nya året som du går in i. Se, säger Gud. Se, alltså lyft din blick från allt det här. Se. Jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Här nu snackar vi pionjärarbete, verkligen alltså. Det finns ingen väg, det finns ingen vatten, det är dött, det är livlöst. Där säger Gud, där har vi något att göra och jobba med. För jag, säger Gud, förser. Halleluja, här kommer det igen. Han förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Han är den som ger det vi behöver. När vi börjar gå på hans ord och lyder denna sagt, så kommer Gud förse med det vi behöver. Han fyller behoven, därför det är han som ger det vi behöver. Vår källa är aldrig människor. Vår källa är alltid Jesus Kristus. Alltid. Sen använder Gud människor. Men de är inte vår källa. Gud använder dig. Gud använder mig. Men det är honom vi ser till. Halleluja. Och så står det så här. Så att mitt folk, mina utvalda, halleluja, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Amen. Tack Jesus. Så Gud är inte färdig med oss. Så länge vi lever och andas vill Jesus använda dig och mig. Och det måste inte vara något stort, spektakulärt, extraordinärt. Liksom. För det mesta av det som sker av Guds ingripande, det sker i vår vardag. Gud kommer liksom i vår vardag och verkar. Han kan göra det här på en gudstjänst, men han kan göra det lika mycket i din och min vardag. Och det är så lätt, och jag vet själv det, det är så lätt att liksom, vad kan man säga, att missa det, därför att man tänker att ja, men här är bara jag i min vardag. Liksom. Vad kan hända här? Det kan hända massor. Om jag är öppen för det. Lite läskigt, men om jag är öppen för det kan det hända. Och säger du så här, men jag är ju ingen predikant. Nej. Egentligen är du det. Titta här på nästa bibelord. Första Petrus brev. Men ni är ett utvalt släkt, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att, vadå? Förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Så vi alla förkunnare. På olika sätt. Så får vi förkunna och berätta om Jesus. Berätta. För vet du vad? Ditt enkla. Jag ska inte säga enkla. Men ditt vittnesbörd. Du kan tycka att det är enkelt. Du kan tycka att du har berättat det liksom många gånger som helst. Men ditt vittnesbörd har kraft. Det finns en otrolig kraft i det vittnesbördet. Därför att det Jesus har gjort i ditt liv, det kan ingen ifrågasätta. De kanske inte håller med dig, kanske inte tror på allt du säger, men det du har upplevt har du upplevt. Halleluja. Och där, när du berättar ditt enkla vittnesbörd, då finns det kraft i det. Därför att evangeliet är, vadå? Guds kraft till frälsning. Amen. Det är Guds kraft till frälsning. Så låt ingen stjäla tron på ditt enkla vittnesbörd ifrån dig. Därför att det finns en kraft i det när du berättar det. Jag kommer ihåg själv när jag stod på gågatan i Malmö för en tid sedan det här. Och vi var ett gäng ungdomar som var där och skulle predika på gatan, på gågatan. Vi skulle spela drama och vi skulle berätta om Jesus för människor. Och det här dramat hette Livets ros. Så jag behövde ha en blomma i det här dramat. Så jag sprang iväg och skulle köpa en blomma i en blomsteraffär. Och när jag springer dit så ser jag i min ögonvrå en kille som satt på en bänk och inte gjorde någonting. Och så tänkte jag, min tanke var att jag ska bjuda med honom och komma och titta på det här dramat. Så gick jag och köpte en blomma och så gick jag fram till honom. Hej, jag heter Fredrik. Vi är ett gäng ungdomar här borta som ska spela drama, en teater. Och ville komma och kika. Ja, så han följde med, Håkan heter han. Och så körde de igång det här dramat. Och jag såg Håkan var berörd av det han såg. Och när det här dramat var slut, det var en tjej som klev fram, vittnade lite grann, några minuter. Och sen gick ut och pratade med människor. Då vände jag mig om till Håkan och så frågade, vad tyckte du om det här? Och jag såg att han var väldigt berörd. Då tog jag tillfället och berättade om hur jag hade kommit till tro. Och det här var min första upplevelse där jag bara kände att det jag säger till Håkan just nu, det är inte hur jag lägger orden, det är inte hur, liksom, hur jag fraserar det och hur fint jag talar som övertygar honom just nu. Det är något annat som övertygar honom. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Så när jag frågar Håkan sig om han vill ta emot Jesus och bli frälst, så säger han ja. Så ber vi där mitt på gågatan. Helt odramatiskt. Men det fanns kraft i det jag sa. Berodde det på mig? Absolut inte. Berodde på någon annan som var där mitt i vårt samtal och berörde Håkan. Amen. Så vad Jesus har lagt på ditt hjärta för det här året som ligger framför, det vet inte jag. Det vet bara du. Vad Gud har viskat i ditt öra inför det här året, det vet inte jag, men det vet du. Om du inte har hört någonting så kanske du ska gå ner på dina knän och säga, Gud, vad vill du att jag ska göra 2025? Jag vill tjäna dig. Halleluja. Amen. Så får vi alla vara med. Får vi alla vara med. Och se hur Gud använder oss. Trots. Vet du, Gud använder inte oss på grund av dem vi är. Utan trots dem vi är. Så använder han oss.